Tack Jesus för att du har älskat oss så som ingen annan har gjort. Och att därför får vi älska dig. Ingen är som du. Du helar brustna hjärtan. Du läker såren. Du gör allting nytt, Jesus. Du är den som förmår, du som den som kan. Och du är den som vill. Och nu överlåter vi den här stunden till dig. Vi ber att den helige ande kommer och smörjer ordet så att vi får uppenbar kunskap och ljus över ditt ord. Att våra hjärtan rotas och grundas i dig, Jesus Kristus. Så att ingenting annat kan få oss att styra vår kos eller gå åt ett annat håll, Herre, än det som du, Herre, har planerat och utvalt och banat väg för oss att gå. Vi tackar dig för allt som skedde på Golgata kors. Vi tackar dig för syndernas förlåtelse. Vi tackar dig för att du upprättade oss och gjorde oss till dina barn. Vi tackar dig, Jesus, för att du bar våra sjukdomar. Du bar våra smärtor. Du bar våra sorg. Du bar allting upp på korset. För att vi skulle bli helade och få frid tillsammans med dig. Vi tackar och lovar dig. Vi tackar dig för att du är den som förmår att gå in i varje del av vårt liv och hjälpa oss, styrka oss, hela upprätta oss, befria oss och utrusta oss. Vi tackar dig för det i Jesu Kristi namn. Och därför vänder vi oss till ditt ord. För ditt ord är inspirerat av dig. Ditt ord är utandat av dig. Och det kan, när det kommer in i våra hjärtan och våra liv, så kan det förändra allt. Vi tackar dig för det i Jesu namn. Amen. Halleluja. Jag tänkte vi skulle läsa några versar här bara idag från Efesierbrevet. Som är ett härligt brev. Och vi har talat en del om olika saker som har med det kristna livet att göra. Om vad Herren har gett oss. Men nu ska vi tala om det härligaste och största och finaste av allt. Och vi börjar från vers 3, och det här är ju kända versar om vi är bibelläsare. Det står så här: välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Det är Efesierbrevet 1 och 3. Som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom. För att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn enligt sin vilja och sitt beslut. För att den härliga nåd som han har skänkt oss i den älskade skall prisas, står det där. Och det här är underbart, därför att det här ordet beskriver hur Gud ser på dig. Och det finns inget som är så revolutionerande, som ger en sån trygghet, som ger en sån stabilitet och som ger en sån frimodighet i livet, som att veta hur Gud ser på en. Och vi kan läsa ett annat bibelord för att jämföra det här. Lite längre fram i Efesierbrevet så står det så här i kapitel 2, vers 1: också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Bland dem var vi alla en gång när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra. Så här ser vi att mellan de här två orden så är det en väldig kontrast. Att det ena ordet i kapitel 2 här, så står det att vi var vredens barn. Vi var alla under synden. Och vi inför Gud så var vi alla döda. Inte biologiskt döda förstås. Men döda i det hänseendet att vi hade ingen möjlighet att ha kontakt med honom. Vi hade möjlighet att ha kommunikation med Gud. Vi hade ingenting så att säga som var tillgängligt för honom att kommunicera med. Vi var döda inför honom. Och vi var därmed vredens barn. Och vad betyder det för någonting? Det betyder att var och en av oss var under Guds vrede. Som inte betyder att Gud var arg bara sådär, att han brusade upp. Utan som betyder att var och en som syndar och bryter mot det som är Guds vilja, han är under den dom som alltid har sagt att syndens lön är döden. Och på det sättet så var vi vredens barn, kan vi säga. Allihopa, vi var så att säga under den gudomliga vreden som säger att syndar man, då dör man. Och det där är inget poppis budskap idag, och det vill de flesta inte höra, naturligtvis. Men likväl, det är ju inte vi som har bestämt och satt upp reglerna för det här, utan det är ju Gud. Och han är ju Gud, och det är hans, han har en helig natur, och därmed så tål han ingenting som har med synden att göra överhuvudtaget. Och den som syndar, han måste veta det, att synden leder till döden. Och vi var döda inför honom, men nu har någonting skett, ett mirakel har skett. Någonting fantastiskt har skett, och det är det vi ska fokusera på. Därför att du förstår att många kanske inte har tänkt på eller begrundat eller rotat sig eller förstått hur fantastiskt det är som har skett när Jesus Kristus kom in i deras liv. Det är ingen liten förvandling och förändring som har skett. Och upptäckandet av det, ju mer man upptäcker det, ju annorlunda ter sig livet alltså. Ju mer det här får grepp om en, den här sanningen om vad som har skett i Jesus Kristus, desto annorlunda kommer livet att te sig, och desto bättre och underbarare kommer livet att te sig. Massor av saker som har varit problem för en kommer plötsligt inte att vara ett dugg problem i livet längre, när man upptäcker hur Gud ser på en i Jesus Kristus. Så låt oss se. Vad stod det här i Efesierbrevet 1? Om vi tittar i vers 4 så står det så här: att han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i Jesus för att vi skulle vara fläckfria, heliga och fläckfria inför honom, står det där. Vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. I engelskan så står det så här: that we might be holy and blameless in his sight. Alltså det vill säga, när han tittar på dig, när han ser på dig i Jesus Kristus, så är du inför honom helig och fläckfri. Nu lägg nu märke till den här referensen som Paulus gör här, säger så här: när bestämde han sig för det här? När var det han bestämde sig för det här? Han bestämde sig för det här innan världens grund blev lagd, står det. Eller hur? Då bestämde han sig för att du skulle vara helig och fläckfri hans åsyn genom Jesus Kristus. Redan innan världens grund blev. Och nu kan man fundera på ekvationerna kring det här. Alltså Guds förut, att han kan känna allting före det blir till, så att säga. Så Bibeln säger att han hade planerat, så att säga, lösningen redan innan problemet hade uppstått. Och det kan vi ju prata med honom om när vi möter honom, hur detta är möjligt. Men alltså, så säger Bibeln. Att vår Gud är en Gud som känner till allting. Och han vet allting. Och han blev inte överraskad när människorna syndade. Det betyder inte alls att det var enlighet med hans vilja. Eller att han planerade det. Eller det tjänade hans syften. Det betyder bara att han visste om det. Och vi får liksom nöja oss med den sanningen just nu, att det är på det sättet. Men då står det att innan världens grund blev lagd. Och nu ska jag fråga en väldigt viktig fråga, för det här är avgörande för att man, om man ska förstå kraften i det här budskapet eller ej. Hur många här inne hade gjort några goda gärningar innan världens grund blev lagd? Räck upp en hand här. Hur många hade gjort någon god gärning innan världens grund blev lagd? Nej, det var ingen, vad bra. Det är en bra självinsikt ni har här på den här platsen alltså. Ni är väldigt kloka människor. Ingen av er hade gjort en enda god gärning innan världens grund blev lagd. Helt enkelt därför att ni inte fanns till då. Men det var då Gud bestämde sig för att han skulle se på dig i Kristus Jesus, och du skulle vara helig och fläckfri när han såg på dig. Så med andra ord så måste vi dra slutsatsen att hur Gud ser på dig i Kristus har absolut ingenting med att göra vad du har gjort eller inte gjort. Därför du hade ju inte gjort ett smack när världens grund inte hade blivit lagd. Men det var då han bestämde sig för att han skulle se på dig, och du skulle vara helig och fläckfri i hans son. För många år sedan så var jag pastor uppåt i Hälsingland. Och då kom min bror, lillebror, upp och hälsade på mig. Och min lillebror, han har alltid varit manickernas man. Han älskar såna här tekniska saker. Och just nu så jobbar han också på ett sånt här företag som sysslar med sånt här. Och han har julafton varje dag. Han får såna här paket med nya apparater, ni vet, videoapparater och kameror och mixrar och alla möjliga såna här grejer, storbildsapparater och sånt där sysslar han med då. Men han var intresserad av det här redan som mycket yngre än han är idag. Och han hade en period innan, det var innan videokameran hade brutit igenom sådär, så hade han en sån här kamera, en systemkamera som det kallas. Alltså inte en vanlig sån här Instamatic som man trycker på, ni vet, en sån här riktig grej. Och nu det här intressanta med de där grejerna, det var att det finns ju ett kamerahus kan man säga på de här, så själva beståndet. Och sen kan man byta olika objektiv, ni vet de här som sticker ut då, så kan man byta dem och sätta på dem på de här systemkamerorna. Så man kan få långa eller korta objektiv och man kan zooma in och man kan... Och det senaste nu som han hade då med sig upp till mig, det var att han hade små linser, de kallades för filter. Och det var som en rund, så att säga, genomskinlig lins kan man säga, som man satte mellan kamerahuset och själva objektivet. Och när man så att säga satte på den där, så kunde man förändra bilden på olika sätt då och få olika effekter. Numera gör man väl allt det där i datorn, men då på den tiden så fanns ju inte riktigt de möjligheterna. Så i alla fall så sa han så här: jag ska ta kort på dig. Och jag ställde mig i min fina svarta kostym så här, och skulle han ta kort på mig, så stoppade han in olika linser så här. Och sen så visade han mig kortet sen han hade framkallat. Och så en del av korten, de var märkliga, för de, allt som var svart och mörkt hade blivit vitt på dem. De alltså gjorde en sån här negativ bild kan man säga, eller hur? Motsatt bild. Och jag stod och tittade på det, var konstigt, allt som var svart och elände, det var bländande vitt. Och när jag stod och tittade på det här kortet, så talade den helige ande till mig och sa: Peter, det är det där som har skett när Jesus Kristus gav sitt liv för mig, för dig. Att då allting som var bristfälligt hos dig, allting som var synd, allting som var mörker hos dig, det har Herren tvättat dig ifrån. Och när jag nu ser på dig, så ser jag dig genom Kristus, genom det här filtret, genom den här linsen. Och då ser inte jag de här svarta fläckarna och partierna hos dig längre, utan jag ser dig som skinande ren. Ja, men jag tänkte, jag hade ju inte bytt det, jag hade ju inte förändrat mig sådär jättemycket. Men bilden av mig var helt annorlunda. Förstår, det har skett någonting fantastiskt. Att Gud, himmelens och jordens Gud, den allsmäktige, har bestämt sig för att när du tar emot Jesus Kristus som din frälsare och herre, så säger Gud den allsmäktige: aldrig mer ska jag titta på dig och ditt liv annat än genom Jesus, säger han. Han har förbjudit sig själv att titta på dig på något annat sätt än genom Jesus. Och lyssna nu. Du är förbjuden att titta på honom på något annat sätt än genom Jesus. Du ska också titta på honom genom Jesus. Genom vad Jesus har gjort. Då får du en rätt bild av hans hjärta för dig, av hans kärlek, av hans barmhärtighet, av hans nåd, av hans godhet, av hans trofasthet, av hans helande natur. Många av dem glömmer det. Ibland så läser de Bibeln och de tittar inte på Gud genom Jesus. Så befinner de sig plötsligt tillbaka i tiden innan Jesus kom. Men du förstår, du och Herren har ingått förbund. Du känner ju till det nya förbundet. Vad betyder det nya förbundet? Det betyder att Gud tittar på dig genom Jesus. Och du tittar på Gud genom Jesus. Det är det förbund som du lever i. Så Gud kommer, då kan säga så här att, vad innebär det här? Det innebär oftast kan man säga att många kristna går omkring med massa dåliga samvetskval helt onödan. För när Gud tittar på dem, så ser han inte alla deras brister. Utan vad Gud tittar efter, du förstår, Gud söker inte efter dina synder och brister. Gud söker efter manifestationen av Jesus hos dig. Gud söker efter att se hur mycket Jesus har fått träda fram i dig. Hur mycket du har kunnat förstått av all din godhet och all din kärlek som blev förlöst genom Golgata kors. När Gud tittar, du vet, många känner hela tiden och uppfostrade med syndakataloger och alla möjliga grejer. Så de känner hela tiden att Gud är missnöjd med dem. De har inte ansträngt sig tillräckligt. De har inte gjort tillräckligt bra ifrån sig. De har liksom inte lyckats. De relaterar till Gud utifrån sina misslyckanden och sina tillkortakommanden. För de vet ju att Gud är fullkomlig, Gud är god, Gud är helig, Gud tycker inte om synden. Nej, helt rätt. Men just därför att Gud inte tyckte om synden, just därför att han hatade den, sände han Jesus. För han visste att du skulle aldrig ha en chans att göra upp med synden på det sättet som det behövdes göra upp med. Och sen så beslutade sig Herren för att titta på dig genom Jesus. Titta vad det står här i andra Korinthierbrevet kapitel 5. Så nu ska du lyssna till mig, för det här förstår du, det här har fått verklig uppenbarelse kring, måste jag få säga här, och det säger inte med skryt alltså, utan jag bara känner så här att jag vill dela med mig till dig av det här bibelordet här i andra Korinthierbrevet 5. För det slog mig såklart, för ja, det var ett antal år sedan nu jag läste det här. Och jag har alltid blivit välsignad av det här bibelordet. Det är en av de stora försoningstexterna i Nya Testamentet här. Men när jag läste det en gång så förstod jag plötsligt att jag hade gjort Herren orätt. Jag hade betraktat Herren på ett felaktigt sätt. Och jag hade missförstått hans syften i många delar med mitt liv. Och hur han ville relatera med mig. Och vad han var intresserad av när det gäller mig. Titta vad det står i vers 17, så läser vi de här väldigt kända verserna. Alltså om någon är i Kristus, är han en ny skapelse, det gamla förbi, så det nya har kommit. Så står det så här från vers 18 nu, och lyssna noga nu. Allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber och Kristi vägnar, låt er försona er med Gud, står det. Nu lägg märke till det här bibeltexten. Det som jag upptäckte och såg helt plötsligt i sånt ljus. Vet du vad som hände först? Det var inte att du och jag blev försonade med Gud. Det var att Gud blev försonad med oss. Han försonade sig själv, står det, med världen. Nu, tänk dig in i Guds situation. Om vi nu får använda som mänskliga bilder här, för vi kan ju liksom inte riktigt förstå allting som är hos Gud. Men låt oss försöka förstå så mycket vi kan. Gud är en helig Gud. Han har skapat allting gott, allting fullkomligt. Han står inte ut med någonting som är orent, något som är oheligt, något som är syndigt. Varför gör han inte det? Därför att han vet att det bryter ner och leder till det motsatta mot vad han är. Alltså döden, alltså nedbrytelsen, förgängelsen. Så allt som har med synd och med mörker att göra hatar Gud. Och man kan säga att det är så enkelt som att Bibeln beskriver att Gud är ljus. Och inget mörker finns hos honom. Och vi vet ju att ljus och mörker kan inte existera tillsammans särskilt bra. Om det är riktigt ljus, jag menar verkligt påtagligt ljus som Gud är, så där så att det inte finns något mörker, ja, då kan inte mörkret existera. Antingen så kommer ljuset eller så kommer mörkret. Det finns liksom ingen dimmer hos Gud. Och det står ju också i Jakobs brev 1:17 att alla goda gåvor kommer från ovan, från himla ljusens fader, hos vilken ingen växling sker mellan ljus och mörker. Kom ihåg det. En del tänker ha väldigt förvirrade tankar om Gud. Tänker att ibland så kommer han med det som man kunna identifiera som goda saker. Ibland kommer han med det som är dåliga saker för att fostra oss. Nej, det är inte bibliskt. Det står att ingen växling sker mellan mörker och ljus hos Gud. Han kommer med idel goda gåvor. Så att du förstår, det är så enkelt att Gud är ljus och därför kan inte mörkret existera med honom. Så vad är hans situation? Överallt, över hela världen, så konstaterar han och säger med psalmistens ord: ingen enda är rättfärdig, alla har syndat, inte finns det någon som söker Gud. Alltså med andra ord, det finns inte någon som lever upp till standard. Det finns inte någon som är okorrumperad, helig rakt igenom och kan leva ett sånt här liv som det var menat från början. Alla är besmittade av synden. I synd är jag född, i synd avlade min moder mig, säger David i psalm 51, eller hur? Arvsynden har ärvs i generation efter generation efter generation, satt sig i generna på människor. Och ingen enda finns som är rättfärdig över hela jorden. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud, säger Paulus i Romarbrevet 3:23, eller hur? Så här är Gud. Han tittar på sin mänsklighet som han har skapat, till sin avbild, som han älskar. Men han är som en tonårspappa, skulle man kunna säga. Och den som har varit tonårspappa vet vad jag talar om nu, kanske lite grann kan få, om du inte hade ovanligt snälla tonåringar då så att säga. Men jag är ju både, jag har ju den här möjligheten att både ha varit, jag är både småbarnspappa och mellanbarnspappa och tonårspappa och allt möjligt sånt där hemma. Så att i alla fall, det är så här att man växlar väl, oh, när de är små, vet du. De är ju så gulliga, så goa, så mysiga, så härliga på olika sätt. Och man kan liksom styra dem som man vill. Så att, ju mer de växer får de ju egen vilja, kan man säga så här, va. Tills manifestationen kommer i tonåren. Då de ska ha sin egen vilja. Och man känner liksom att i många delar, i alla fall idag att vara tonårspappa, så växlar man perspektiv väldigt mycket. För att världen gör ett så fantastiskt anspråk på unga människor idag på olika sätt. Så man får liksom gå över till det här gullig gullig mullig mullig stadiet liksom. För kramar och pussar de är inte så intresserade av, i alla fall inte tonårskillar. Och man får gå över till det här stadiet att rädda dem från allt som skulle kunna ta dem bort det, ifrån det som var gott, va. Det är så mycket som man håller på. Du kommer hem före 10. Stäng av datorn, du ska upp i morgonbitti. Nej, 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 du ska inte vara med den. Nej, du håller dig här. Nej, sluta. Nej. Nu blir det, nu stänger jag av datorn här. Nu blir det förbud här i 3 dagar här. Nej, du ska inte snus. Ingen snus här inne. Nej, nej du. Vad säger, vad håller du på med? Nej, du ska inte ut och säga. Nej, du åker inte till Kungsträdgården vid den tiden. Nej, du. Man håller på så där, vet du, hela tiden. Det var ju inte drömbilden av att vara en pappa precis. Det var inte det man låg och bad. Gud, låt mig vara en sån pappa. Men alltså, man kan säga så här, kärleken driver den. Och det är lite av det som man ser när Gud ger lagen. Gud tror inte på lagen egentligen som en frälsningsväg. Det ser vi ju. Men han tror på lagen som någonting som hjälper folket att inte braka iväg fullständigt. Så att det blir elände. Utan han vet att han måste komma till någonting som är fullkomligt. Nämligen det faktum att människor blir förvandlade inifrån. Och därför får en egen motivation genom den helige ande. Använder Gud. Men jag menar, så lagens tid var mycket så här tonårstiden. För Gud kan man säga så här. Alltså aja baja. Du ska icke. Om du gör det så får du inte. Liksom. Och därför, och ibland så kan man tänka så här, min pappa är den töntigaste i hela jordklotet liksom så här. Vi har en kille, han säger till som, ni tvingar mig till allt sen. Ni tvingar mig till allt. Faktum är att han har ju väldigt fel, för vi ger honom enormt utrymme, men han känner så. Vi tvingar honom till allt. Jag måste gå det, jag måste ju det, jag måste ju det, jag måste ju det, så han säger hela tiden så här. Men det han inte inser är att tvånget, det tvånget som vi lägger på honom är vårt uttryck för kärlek. För vi vill inte att han bara ska glida ut var som helst. Men hans lilla tonårshjärna, får man säga, klarar liksom inte av att inse detta just nu. Och därför är det vårt uppdrag att se till att liksom han kommer till en position där han kan göra ett sunt val en gång i tiden själv. Han har goda förutsättningar för att göra. Han har inte fastnat i saker som gör att han får svårt att göra val sen. Nu, Gud och en liknande situation på olika sätt. Det han hade problemet med, det är att han fastnade i bristerna hela tiden. När han såg på människor såg han deras tillkortakommanden, deras brister, allt de brottades med. Att den ena följde, den andra misslyckades, den ena orkade inte, den andra svek och alla vek. Vilken tragisk tillvaro, eller hur? Det är ungefär som man har ett barn liksom, och som bara upproriskt och eländigt hela tiden. Och man tittar på, man älskar barnet, men man kan bara inte annat än bara konstatera att det bara gör uppror. Det bara ställer till hela tiden. Har du haft ett sånt barn? Jag menar, ibland om man får höra liksom då, föräldrarna kommer till varje, man vill knappt gå på kvartssamtalen i skolan, för man får bara höra hur eländigt barnet är liksom. Ja, han pratar i klassen, han kastar suddigummin och han bryter av och han sticker ut och han går på toaletten och han stör de andra, han gör det ena och det andra. Man tycker liksom, ska hit och höra. Det är det enda man hör. Man älskar barn, man vill höra någonting gott om det. Men det finns inte så mycket gott att säga om det. Tragiskt. Så kan det faktiskt vara ibland. Nu kanske inte ner honom, men Gud var i den situationen. Att han älskade alla sina barn, men det fanns inte så jättemycket gott att säga om dem. Alla hade syndat. Så vad gör han? Han sänder sin egen son, Jesus Kristus. Och det första han gör i och med Jesus, det är att han försonar sig själv med världen. Han lyfter av sig själv hela bördan av att ständigt titta på sina barn och bli upptagen av deras brister. För nu har Jesus Kristus tagit alla deras synder, alla deras tillkortakommanden, alla deras brister och burit dem upp på korset. Och därför behöver Gud inte längre vara fokuserad på sina barns brister och synder längre. De är ju borttagna. Gud har försonat sig själv med världen. Och vad jag insåg när jag läste det här, det är att jag har gjort Gud en sån otjänst. Och han, jag hörde hans ande tala till mig och sa så här: Peter, sa, varför ska du ständigt dra tillbaka mig till en situation som jag själv har befriat mig ifrån? Alltså, jag ville påminna honom om alla mina synder, för jag trodde jag gjorde honom en tjänst. Att jag hela tiden, jag var så ödmjuk, så jag skulle vara fokuserad på mina synder och mina brister. Jag var en fattig, arm syndare, ni vet det här, som gick omkring liksom och skulle liksom hålla fram det där. Jag tror att Gud, jag gjorde Gud en stor tjänst genom att jag var ödmjuk på detta sätt. Men Gud, han har redan lämnat det där. Han har redan försonat sig själv med min synd. Han vill inte hålla på och syssla med min synd hela sitt liv. Den är borttagen. Och så fort den dyker upp igen, så finns det ett väldigt enkelt sätt för mig att ta tugg med den. Det är att bekänna den, be om förlåtelse. Då är han trofast och rättfärdig och förlåter mig alla mina synder, står det. Svårare än så är det inte. Det är underbart. Så förstå, vad är nu Gud fokuserad? Vad har Gud fått utrymme för nu när Jesus har gjort detta verk? Jo, det han har fått utrymme att göra, det är att koncentrera sig på din framtid, på ditt liv, på vad Herren Jesus kan få göra och få utrymme genom dig. Vet du, tänk dig själv, du känner till det här, jag är säker på att du känner till det här. Du har misslyckats i veckan. Du har gjort något, du har skällt ut frugan, eller du har gjort något dumt, eller du har lurat någon på pengar, eller du har gjort vad som helst, du har syndat, du har varit oren. Vad det än är, så kommer du till kyrkan på söndag morgon. Ja, då står du där inför Gud och så känner du all den här skulden. Så ägnar du stora delar av gudstjänsten då åt att be om förlåtelse för detta och ångra dig och hålla på det här viset då. Så går du tillbaka, så går du omkring och syndar igen, och så går du. Alltså, ditt liv blir väldigt självupptaget, kan man säga. Synden gör dig självupptagen. Därför du sysslar hela tiden med dina synder och be om förlåtelse för dem och hålla på och göra. Istället för att i tro ta emot förlåtelse från Gud och säga tack att när du ser på mig, så ser inte du alla de här synderna och bristerna och misslyckandena, utan du ser mig i Kristus Jesus. Låt mig nu se mig själv så som du ser mig. Förstår, vad händer för någonting när du ser dig själv som Kristus ser dig själv? Det blir en lyftning i hela din varelse. Du börjar känna på insidan, ja, men jag är inte den här personen som ska gå omkring och syssla med det här. Varför ska jag hålla på med alla de här sakerna? Helt meningslöst. Jag är ju ren. Jag är ju fylld med kraft. Du vet att Frälsningsarmén, de gjorde en jättesmart grej i början när de var i väckelse. De fick ju massor av de här trashankarna och alkoholisterna och de hororna, alla de här då, för att ta det enklare ord här just nu när jag inte fick till här. De fick ju in dem, va. Och då gjorde de så här, förstår ni, att de satte på alla så här. Vi gör så här att vi sätter på alla en uniform, så att man inte kan se skillnad på dem. Så man inte kan se vem är rik och vem är fattig och vem är liksom framgångsrik och vem är, utan alla ska ha en upprättelse. Och det finns en jättehärlig berättelse om det här, jag ska berätta den, som är ganska rolig så här. Det var en man som var väldigt fattig och levde i liksom de här kvarteren av östra London då, som de verkade i. Och det var en fattig kvarter då, så att säga. Och de hade väldigt knapert, den här familjen. Men mannen blev frälst. Frun hade redan varit frälst, men mannen blev frälst och befriad från sitt alkoholmissbruk. Och han var så lycklig att han var frälst. Så gick han på mötena, på väckelsemötena på Frälsningsarmén. Och så kom han där, och så kom han var så jublande glad för sin frälsning. Men en dag så kom han hem till sin fru som var hemma med barnen på kvällarna. Och så sa han, var lite så här, lite grann moloken så här. Och så sa frun till frågan, var det inte bra med det? Oh, vad underbart, fantastiskt möte. Men var det inte som, vad är det som inte är bra då? De andra, de har röda tröjor och det är inte jag, sa han. Och frun som var en, hon älskade sin man och ville pyssla om sin man och så här, hon sydde en röd tröja till sin man. Så att när han gick sen på väg så fick han med sig sin röda tröja. Och han gick så stolt till mötet med sin röda tröja. Och så kom han hem efter mötet. Så kom han och han var lite moloken. Han sa, vad är det, sa frun. Vad tyckte de inte tröjan var fin? De tyckte tröjan var jättefin. Men de andra har en text på sina tröjor. Och det har inte jag. För de skrev alla möjliga saker. Så de kunde skriva djävulen en lögnare eller pris skicka ut på sina tröjor eller något sånt där i början då de hade lite där. Så han då sa han, jag hade inte. Och frun hon var så liksom så hade sån omsorgsfull man. Så hon satte sig ner och skulle liksom tog fram guldtråd, den finaste tråden hon hade, skulle brodera då någonting. Men nu var problemet att de båda var analfabeter. De kunde inte läsa och skriva. Så då tänkte hon så här, vad ska jag göra för någonting? Tänkte hon. Så tittade hon ut på andra sidan av gatan, så såg hon att det var en skylt där. Och då tänkte jag, skriver av den här skylten. Så hon broderade vad som stod på den där skylten på andra sidan gatan. Och till sist var hennes mans fina tröja klar. Och så gick han stolt till mötet igen. Och den här gången kom han tillbaka från mötet jublande glad. Så här, tyckte de andra din tröja var fin, sa frun. Åh, de tyckte den var den bästa och finaste tröjan av allt. Vad stod det på texten då? Jo, det stod, denna anrättning har bytt ägare, stod det. Halleluja. Det är det som har skett. Anrättningen har bytt ägare. När du och jag alltså ser oss själva så som Kristus ser oss, Gud ser oss i Kristus Jesus. När vi ser att vi är inte några syndare längre. Jag vet att Luther sa på sin tid så här, syndare men ändå rättfärdig. Men jag tror att jag har mycket mycket stor respekt för Luther, men jag tror faktiskt att han hade fel. Jag tror att man är man rättfärdig, så är man rättfärdig. Man kanske fortfarande gör synd ibland, alltså man brister som människa, men i sin identitet, i den man är man helig och fläckfri i Guds ögon. Kom ihåg det. När Gud ser på dig så söker han inte efter dina brister eller tillkortakommanden. Och det här säger jag inte för att jag säger jag vill liksom ta lätt på synden. Synden är alltid elände. Det kommer alltid ställa till väldiga problem för de som ger sig in i. Men jag säger det här därför att när du ser vem du är i Kristus, då skapas det en helt annat sätt att leva för dig. Du blir inte upptagen med dig och med dina brister och dina tillkortakommanden, men du blir upptagen med Jesus och med vad han har gjort och vad han kan göra dig och vad han kan genomföra med dig. Så Gud är nu intresserad i ditt liv, inte att syssla med ditt förflutna och med dina misslyckanden till korta kommen. Gud är intresserad av att ägna sig åt vad du och han kan göra av ditt liv. Hur han kan få forma ditt liv. Hur han kan få forma din framtid. Hur han kan få använda dig för andras skull. Hur många har inte fastnat i att de har bristerna så de tycker att de är diskvalificerade för andra. Och det är en lögn från djävulen. För Herren har gjort dig helig och rättfärdig. Han har ställt dig inför hans ansikte och hans åsyn och sagt, du är ren, du är helig, du är till för fint bruk. Och när vi godtar det, när vi bekänner oss till det, när vi säger jag är en ny skapelse i Kristus Jesus. Kommer ni ihåg att det här är i Kristus Jesus? Det är det vi talar om. Vi talar inte om dig i dig själv. Det är därför, förstår du, som problemet är att när Gud tittar på människa som inte är i Kristus Jesus, då ser han bara den människan. Och då är hon en syndare. Men när han tittar på någon i Kristus Jesus, så ser han det Jesus har gjort för henne. Och då är du fullkomligt helig och fullkomligt fläckfri i honom. Det blir ännu bättre. Titta här bara på något bibelord till med mig innan jag avslutar. Hebreerbrevet kapitel 10. Hebreerbrevet kapitel 10. Där står det så här i vers 12. Ska jag läsa Hebreerbrevet. Jesus har framburit ett enda syndoffer för alla tider. Och han har satt sig på Guds högra sida. Och väntar nu på att hans fiender ska lägga som en fotapall under hans fötter. Genom ett enda offer har han för alla tider gjort dem som helgas fullkomligt, står där. Den här vers 14 är full av uppenbarelse och jubel, tycker jag, och härlighet. För om man ställer några enkla frågor till det här bibelordet, så kan man få en sån väldig klarhet om hur det står till med ens liv när man är i Jesus Kristus. Det stod så här. Jag läser det här en gång till, vers 14. Genom ett enda offer har han för alla tider gjort dem som helgas fullkomliga, står det där. Så, för det första, hur många offer krävdes det för att du skulle helgas? Hur många offer? Ett offer! Har detta offer skett eller har det inte skett? Det har skett. Så hur många offer till behöver du göra för att du ska helgas? Inga mer offer. Förstår, egentligen förhåller det sig så att om du försöker göra ytterligare offer och tror att de ska göra att du blir rättfärdig eller med godkännande för Gud, så uppskattar inte du Jesu offer. Men jag vill säga till dig så här: Gud uppskattar Jesu offer. Han uppskattar det så mycket så att han godtar det för alla dina synder. Nu säger jag, för hur lång tid gällde detta offer? Alla tider. Det gäller för alla. Alltså inte till nästa gång du misslyckas. Det gäller för alla tider. Bra tider, dåliga tider, tider av framgång, tider av motgång, tider av sorg, tider av lycka, tider av elände och misslyckande, tider av succé. Det gäller för alla tider. Helt underbart, eller hur? Ett offer, det är redan gjort. Och det gäller för alla tider. Och när, vad sker med dem som helgas genom detta offer? Vad blir de för någonting, står det? Vad blir de som helgas? De blir fullkomliga. Halleluja, titta på dig själv, säger jag, fullkomlig. Woo! Yes! Det står så i Bibeln, det är inte jag som har hittat på det. Det här är inte någon irrlära från mig. Det står att om du är Jesus Kristus, tar emot hans offer, så gäller det alla tider för dig. Och det gör dig fullkomlig. Inför vem då? Inför Gud. Och du förstår, det är det som är det viktigaste. Du kanske inte är fullkomlig för grannen. Du kanske inte är fullkomlig för dig själv. Men du är fullkomlig inför Gud. På vilket sätt? Fullkomligt ren. Fullkomligt helgad. Fullkomligt godkänd. Fullkomligt utvald. Du är fullkomlig inför honom. Okej, hur mycket bättre kan man bli en fullkomlig? Man kan inte bli bättre än fullkomlig, eller hur? Håller ni med om det? Man kan. Ja, men vad är det man strävar för? Vad kämpar du för? Vad kämpar jag för? Ja, om vi kämpar, så kämpar vi aldrig någonsin för att bli mer älskad eller godkänd av Gud. För det kan vi nämligen inte bli. Det är helt omöjligt. Vi är fullkomliga. Om du slår upp Kolosserbrevet kapitel 2, så står det samma sak där. Kolosserbrevet kapitel 2 och vers 9-10 står det så här. Kolosserbrevet 2:9-10. I honom, Jesus, bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt. Och i honom är ni uppfyllda, han som är huvudet över alla makter och väldigheter. Nu, vi kan alla vara med om det som står i vers 9 förstås, där det står att i honom bor hela den gudomliga fullheten. Men så står det att i honom är ni uppfyllda, eller ännu bättre som det står i engelskan. I engelskan står det så här: in him you are made perfect. I honom har du blivit skapad perfekt eller fullkomlig. Halleluja. Du förstår, du måste börja tänka på ett annat sätt. Det här är inte en fråga om att man blir högmodig eller stöddig. Man vet att det här gäller bara när man är i Jesus Kristus. Det här gäller inte för mig själv. Jag har inte åstadkommit det här. Jag kan inte skryta om det. Men jag är i Kristus. Och när jag kan se på mig själv hur Gud ser på mig i Kristus Jesus, så väldigt är hans offer, så starkt är det han har gjort, så stort och väldigt är det inför Gud, att när han ser på mig så är jag perfekt och fullkomlig i hans ögon. Då kan någonting resa sig på min insida. en stolthet, en tacksamhet, en glädje, en frimodighet som gör att jag vill gensvara. Förstår? Det förlöser så mycket energi i livet när man förstår det här. För helt plötsligt kan jag sluta att ägna mig åt mig själv och börja ägna mig åt Jesus. Helt plötsligt kan jag sluta vara upptagen på mina tillkortakommanden och vara upptagen av hans möjligheter. Helt plötsligt kan jag sluta att titta på mina brister och börja titta på hans möjligheter. Det finns en energi som blir förlöst när jag, du vet, tänk själv. Och när människor börjar, bara en nyckel som vi använder av oss av i bibelskolan, det är att människor riktar blicken från sig själva till Jesus. Helt plötsligt så har de fått så mycket tid över. Så det är inte klokt alltså. För människor tänker så mycket på sig själva och sina brister och sina tillkortakommanden och sina problem. Så att om man bara kan få dem att sluta tänka på dem och tänka på Herren istället, så har ett mirakel redan skett där. Man får så mycket tid över till att tänka något annat gott och konstruktivt, så det är inte klokt. Förstår? Undret i Kristus. Att du har blivit renad, helgad, ja, fullkomnad i honom. Det är sanningen i evangelium. Och när du har det i ditt innerste, så kan du ha en sån trygghet och så lugn. Du vet att Gud kommer aldrig döma dig. Gud kommer aldrig att, så att säga, straffa dig. Gud kommer aldrig att skjuta bort dig. Han kommer alltid att acceptera dig, älska dig och hjälpa dig i ditt liv. Och när du har den grundtryggheten, du vet ju själv. Det säger man ju, det säger ju själva utbildningspedagogen, säger ett barn som är tryggt och älskat presterar bättre, säger. För barnet presterar inte för att bli godkänt, men för att det är godkänt. Det är så Gud också har gjort det. Du och jag kommer att göra långt mer för Gud när vi i tacksamhet tar emot den här uppenbarelsen om att vi är fullkomligt godkända, än om vi hela livet strävar för att bli godkända. Det är Guds gåva, Jesus Kristus, till dig. Halleluja. Nu ber vi tillsammans. Älskade Fader, vi tackar och prisar dig för dina underbara sanningar. Och vi ber den här stunden om förlåtelse för att vi har kanske dragit dig tillbaks, eller försökt få dig att gå tillbaks till en situation där du var tidigare, där du var upptagen med synden, där du var upptagen med bristen, där det stack dig i ögonen den här tiden. Nu har du sänt Kristus. Och du har försonat dig själv med världen genom honom. Och vi får bli försonade med dig genom Jesus. Vi prisar dig för det. Tack för denna underbara sanning, Herre. Låt den sjunka ner i våra hjärtan djupt, starkt, innerligt, Fader. Låt den rota sig, att vi varje stund och varje sekund av vårt liv, Jesus, förstår att vi är så älskade, så uppskattade av dig, Herre. Aldrig någonsin kommer du att titta på oss utan att se oss genom Jesus. Och då är det omöjligt för dig att se något annat än Jesu godhet, renhet, kärlek, helighet. Vi prisar dig, precis som Paulus sa. Han har blivit vår helighet, vår rättfärdighet från Gud. Prisat vare du för det. Vi tackar dig, Herre. Jag ber, helige ande, att du verkar in i vars och ens hjärta just nu. Att du gräver ner rötter i deras innersta, i din kärlek och din trofasthet. Jag ber att allt dåligt samvete, all skuld, all fördömelse som fienden har sökt lura dem med, alla känslor av tillkorta kommer att inte duga till, Fader. I Jesu Kristi namn så bryter jag makten av allt sådant här och nu. I namnet Jesus. Varje rot som inte är planterad av vår himmelske Fader, som växer upp med förkastelse och känsla för att inte vara älskad, av att inte räcka till, av att ha ett självförakt, till och med ett självhat, att tycka illa om sig själv, att gå omkring och anklaga sig själv. Jag bryter makten av det i Jesu namn. För i Jesus Kristus så är vi fullkomligt godkända, fullkomligt älskade, fullkomligt upptagna i din kärleksfamn. Vi prisar och lovar dig för det. Jag ber att din kärlek ska få en manifesterad plattform in i deras liv. Att de ska kunna få se och upptäcka. Fader, jag förstår att när det här budskapet kommer så kan det nästan kännas som främmande. Det kan vara svårt att ta emot, för det finns så mycket som fienden har sått in av misslyckande också i kristna människors liv, Herre. Men jag tackar dig, Fader, för att nu ska du låta det här budskapet verka och verka och verka och verka i deras hjärtan. Tills dess att insikten bara landar i varje del av deras liv, i ande, själ och kropp. Jag prisar dig, Jesus Kristus, för det du gör just nu. Din kärlek och din kraft och din godhet är oändlig. Jag tackar dig för att när vi ser vad vi är i dig, då kan vi också göra det som är dig behagligt. Jag prisar och lovar dig för det. Tack att du har givit den helige ande till oss att verka in i våra hjärtan, att verka in i våra liv. Den helige ande ges kraft och energi och styrka att övervinna varje sak som vill dra oss ner, hindra oss, begränsa oss, skapa ett eländigt liv för oss. Vi tackar dig för den helige ande som är verksam inom oss. Vi tar emot dig, helige ande. Du är en gåva som ges fritt till var och en som söker dig. Vi prisar och lovar dig, helige ande. Bevara nu de här orden i vars och ens hjärtan. Låt dem växa vidare. Låt dem bära frukt. Låt dem falla i god jord, Herre. Låt dem inte stjälas av fienden, Fader, i Jesu namn. Utan låt dem få verka det de är sända att verka. Så att Jesus Kristus blir förhärligad i var och en av oss. Det ber vi om i Jesu Kristi namn. Amen. Amen. Halleluja.